Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, för det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 218. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hej på er.
Hej.
Morgon. Vi är vilket förmodligen hörs, fortsatt utspridda över Malmö. Och att döma av Folkhälsomyndighetens rekommendationer så är det inte otänkbart att det kommer att vi kommer att fortsätta vara det även under hösten. Vi får ta det goda med det onda och jobba vidare. Helt enkelt. Nu ska vi först och främst prata om Malmö FFs två matcher mot IFK Göteborg. Förlusten efter förlängning i cupfinalen och segern i Allsvenskan. Och då det var ju för tydligheten skulle jag säga att det blev förlust då med 1-2 efter förlängning och seger med 3-0. Och jag vill börja med att fråga om det var så stor skillnad på de här två insatserna egentligen från MFFs sida.
Nej, det var det väl inte. Det kändes som samma match två gånger om, fast med olika utgång. Kanske till och med att MFF vann, vad ska man säga, innan citationstecken, fel match. För att IFK Göteborg skapade trots allt flera vassa chanser i den allsvenska matchen där MFF föll nollan, om man jämför med cupfinalen. Där de väl knappt skapade chans alls.
Nej, de gjorde ju inte det. Det var en väldigt konstig match. Malmö borde ju vunnit cupmatchen. Men jag tycker det speglar lite grann också det här att Malmö gör två snabba mål i allsvenska matchen och på något sätt egentligen dödar den redan då, även om Göteborg har mycket boll. Medan det är just det man inte gör i cupfinalen. Man skapar ett antal chanser och så åker man dit på ett eget misstag. Behrang Safari snubblar en gång och det tycker jag egentligen att Malmö ska ha råd med. Så jag vill ju vara sån att det är trist och synd om Safari att han gör ett misstag i cupfinalen, men jag tycker att misstagen offensivt var fler. Och det var egentligen det som avgjorde.
Ja, precis. Man tenderar ju ofta att glömma av det. Att en anfallare kan ändå sumpa fem heta chanser, men en back har inte råd. Har inte alls de marginalerna.
Sen det som händer efter 1-1 målet, så där är det ju däremot kollektiv kollaps från både bänk och på planen, tycker jag. Där man plötsligt slutar spela fotboll och bara tjongar upp långbollar helt utan adress. När man faktiskt har nästan en hel förlängning på sig. Kändes någonstans där som att det blev virrigt. De tappade tankeverksamheten efter kvitteringen egentligen.
Mm. 30 minuterna som inte var ordinarie tid, där kändes IFK Göteborg som det betydligt starkare laget förlängning. Så det var anmärkningsvärt hur MFF inte kom till anfall nästan, och slutforceringen blev det egentligen nästan inte ens av någonting med. Det blev paralyserat efter det målet, och så kan det ju bli när man får in ett sånt skede av matchen. Men det kan också ha varit att MFF nog lite trodde att man hade det under mer kontroll än vad man har, och det tycker jag lite kanske speglas även i den andra matchen också.
Jag tänkte känslan i förlängningen var att eller att spelet speglade den känslan som fanns att det här var Göteborgs möjlighet att rädda säsongen, medans Malmö redan där någonstans började fundera på att det kommer en match igen om 4 dagar.
Mm. Ja, men visst, IFK Göteborg behövde ju om man ska säga att de var väl kanske hungrigare på den titeln än vad MFF var. Och jag tror det är svårt, och det blir så hypotetiskt resonemang, men det är också så här, om MFF hade fått välja att vinna och förlora en match utav de här två, så tror jag faktiskt man hade valt den allsvenska matchen. Den allsvenska titeln är ju som sagt viktigare på något sätt. Och inte komma ifrån.
Jag tror någonstans att kuppspöket upp i huvudet på spelarna också. Man ska inte underskatta det här med psykologi. Det är liksom när man tror att man har det i hamn och så plötsligt så är det oavgjort. Så kommer de där tankarna igenom. Det blir en osäkerhet. Sen tror jag, det kan jag inte riktigt leda i bevis, men jag hörde lite av diskussionen. Jag tror att det blev lite förvirring också. Malmö trodde nog att de hade ett byte kvar i förlängningen och att man ville kasta in Amin Sarr i andra förlängningsperioden. Men då är regeln så knepig, lyckas jag reda ut med Mats Enqvist, deras, ska vi kalla det, lagledare, att man får ett extra byte i förlängningen. Men pausen mellan de två förlängningarna räknas som att det fortfarande är spel.
Och ja, det är därför, bara ett sidbyte.
Ja, och därför försvann det extra bytet. Alltså, normalt sett fick man ju byta i paus utan att det räknades. Men därmed hade Malmö gjort för många byten. Eftersom när man tar in Molins så blev det här bytet i förlängningen, om jag uttrycker det så. Annars hade man en spelare till att kasta in. Och Sars pigga ben kanske hade kunnat göra skillnad där, det vet man inte.
Nej, det är ju typiskt det djupledshotet som MFF hade behövt. Man har ju inte så jättemånga spelare av den typen.
Annars hade ju Malmö länge kontroll över matchen i cupmatchen på sitt sätt, det kan jag tycka. Men Göteborg skapade ju faktiskt, som ni sa, nästan inte en målchans i matchen.
Nej, alltså vi och andra har ju klagat tidigare på en oförmåga att stänga matcher. Men det som hände i cupfinalen känns ju ändå som något annat. Det var inte så att Göteborg liksom skapade något tryck och började slänga in farliga inlägg eller skapade massa hörnor mot slutet. Utan det var ju verkligen någonting som uppstod ur tomma intet.
Jag vet, både och. Ja, de skapade inte så mycket samtidigt. Så om man så sällan är på motståndarens planhalva och motståndaren får ha bollen så mycket och motståndaren trots allt består av spelare som till exempel Tobias Anna och Hossam Aiesh och Alassane Youssouf som ändå kan göra det där lite irrationella, så finns ju alltid en överhängande risk. Och MFF är trots allt lite för bra för att liksom ge över initiativet så mycket som man gör. Det känns som att man ska... Det finns ju en psykologisk aspekt också av hela andra halvlek. Man är nära titeln och det börjar spegla in liksom och sådär. Och MFF tvingas ju som sagt till lite byten och så. Men jag tycker ändå att när risken finns så kan man inte prata om, som faktiskt Jon Dahl Tomasson gjorde i intervjun inför det allsvenska mötet, när han säger att vi gjorde en perfekt final, säger han. Det kan jag inte man kan säga. Perfekt hade varit att gjort ett mål i början av andra halvlek också och spelat av matchen. Då hade det varit perfekt. Men det kan inte vara perfekt när man leder med 1-0 och motståndaren har bollen. Då finns ju ändå risken att de gör mål, även om de inte kommer så långvart.
Sen tror jag att de förutsättningar som gäller är, med tanke på till exempel det här med bytesregeln och att det är väldigt tätt mellan matcherna, så är det ju så att det som blir avgörande i den här cupfinalen är trots allt skadorna. Först Søren Rieks kan man väl möjligtvis leva med. Men sen kommer då skadan på Lewicki också tidigt, vilket innebär att redan där gör ditt andra byte. Och jag tyckte att det blev en skillnad på lagets energi när Lewicki gick ut. Det var precis som att det kom en liten oro in i laget. Och det man definitivt tappar då, det är ju det här som faktiskt har varit ett vapen i rätt många matcher nu. Att kunna göra flera byten på en gång i andra halvlek för att få in ny energi och förändra matchbild. För det har ju faktiskt funkat, och funkade ju återigen i den allsvenska matchen igår. Mm.
När cupfinalen fick det förlopp som den fick, betydde det någonting mer än en missad titel?
Ja, det betyder ju att Malmö får spela en match till i ett osäkert kval i sommar. Eller på sensommaren här i Europa. Det ska väl ändå vara överkomligt, men det är ändå en risk till. Det är inte så lätt att få en bortamatch i Estland eller Lettland eller någonting liknande nu. För jag förmodar att UEFA kommer att ha en strikt geografisk lottning, annars blir oerhört för henne.
Jag tror inte att det är något som sett rent att det påverkade allsvenska spelet, visade MFF ganska tydligt att det inte gjorde. Det var ju starkt mentalt och det kanske också var helt rätt. Det var ju för sig delvis framtvingat med matchande och sådär, men IFK Göteborg gjorde ju inte så många ändringar till allsvenska matchen, så det var nog, med tanke på det var det kanske nog helt rätt av Tomasson att göra så många förändringar som man faktiskt gjorde till den här matchen. Det ska jag ha en väldigt stor eloge för det var ju precis vad laget behövde. Lite liksom att till exempel Hegerman och Molins chansen från start där, det var ju kanske... Han går ju inte in och tänker på att laget förlorade kuppen, utan han vill ju liksom göra en bra insats. Dels för sin egen skull, men framförallt för laget då. Så att det var nog, man fick in ett nytt, lite pigga skallar så att säga på plan. Det var smart.
Ja, och sen tror jag också det att hade Malmö förlorat allsvenska matchen igår också, då hade kuppfinalen så att säga påverkat fortsättningen av säsongen. Nu tror jag faktiskt att den är glömd redan. I det här läget, därför att det var ju trots allt inte så att det var en folkfest och 4000 besikna supportrar som åkte hem igen, utan jag tror faktiskt den faller i glömska rätt fort nu.
Som cupfinal betraktad så var det ju också oerhört spännande. Det var ju lite samma sak som Häcken 2016 var Häcken, va? Det var innehöll det mesta, så att säga. Sen är det himmelsblå supportrar och knappast med om en sån analys. De vill väl en spännande match vinner MFF slutet, annars är det en skitmatch, tänker jag. Men det, alltså, som åskådare och bara betraktare så var det ju, alltså, det var dramatik liksom, hög nivå.
Om man tittar då på lite mer noga på den andra matchen, så finns det ju en del av de här, eller några av de sex nya spelarna från start kan ju vara värda att prata lite extra om. Inte minst Brorsson och Sarr. Jag vet inte vilken om ni vill börja där fram eller där bak.
Ja, man kan väl börja med Sarr eftersom han sätter ett tidigt avtryck i matchen, om man uttrycker det så. Jag tycker att dels är det ett väldigt fint mål han gör på hörnan. Det är väldigt kyligt av en sån ung kille att verkligen styra in nicken, bara inte förivra sig. Men sen tycker jag också att han gjorde ett oerhört stort jobb. Och inte minst bakåt, vilket jag kanske tyckte liksom han fick hjälpa Erik Larsson för mycket. Men han tog hand om Wernersson rätt väl på kanten och var nere i eget straffområde och bröt flera gånger. Tar för sig på ett sätt som... jag tycker det känns väldigt spännande. Han visar ju fler kvaliteter än bara just det här att vara snabb och målhungrig, om jag uttrycker det så.
Andersson är ju jobbig jävel att möta. Alltså, han springer oerhört mycket och ligger alltid och skaver där längs offside-linjen som ytterback. Det måste vara mycket att hålla koll på honom. Och det känns också när som Sarr får göra sin första allsvenska match från start. Man går ju in rätt mycket, även om Jon Dahl Tomasson vill att en spelare ska... ha stor offensiv frihet och våga utmana, så går man ju alltid in och tänker att jag ska inte göra något defensiva misstag, jag ska först hitta rätt i sin position och så vidare. Och det är liksom den där friheten, den kommer kanske efter några matcher, så med tanke på det gör han ju en jättebra match överlag också. Jag hade gärna sett att han hade fått vara lite mer rättvänd överlag, att han hade fått lite mer bollar i djupet att springa på.
Men de öppningarna...
På tal om Wernersson så gör han ju nästan en helt avgörande defensiv insats också, denna Wernersson. Jag tycker inte att Wernersson försöker filma till sin straff. Det är väl mer att han har hög fart och faller, men där är ju Sarr tillbaka och liksom långt ner i eget straffområde. Det var ju viktigt.
Alltså de ytorna framåt som Sarr hade kunnat utnyttja, de uppstod ju inte förrän han hade blivit utbytt.
Nej, det är sant. Han hade gjort mycket nytta i slutet förmodligen. Det är riktigt, ja. Riktigt.
Ja, han mattas ju rejält efter ett tag. Vilket
ja,
är
det är inte så konstigt. Men
visst var det så att Sarr inte ens var med på MFFs träningsläger i Marbella i vintras, va?
Nej, han var inte med där. Hans bror var med.
Ja, det är fascinerande.
Hans bror blev nedkallad när de hade målvägsbekymmer.
Ja, precis, precis. Men det är ändå en anmärkningsvärd utveckling på Sarr. Nej, det är... Och precis som att Pritchas utveckling också är anmärkningsvärd.
En liten känga också till dem som alltid hävdar att Malmö aldrig ger ungdomar chansen, faktiskt.
Frans Brorssons insats då. gick ju in utan att ha tränat särskilt mycket eftersom lagen inte tränar särskilt mycket den här säsongen. Och det var ju länge sedan han spelade match. Nu var det ju, om man ska vara ärlig, kanske inte det svåraste anfallsmässiga motståndet man kan röka på i allsvenskan. Men det såg ju... Det var ett väldigt välkommet besked för MFF med tanke på hur mittbackssituationen ser ut.
Mm. Ja, hans match är ju ingenting att anmärka på. Den är väl så gott som felfri, tycker jag. Det känns fokuserad och lugn också. Ibland kan han ju vara väldigt... vad ska man säga? Även om man gör rätt mycket så kan han vara ganska fladdrig i sina prestationer och liksom... rädda saker i sista sekund och så vidare. Nu kändes det som han inte behövde... Han stod alltid rätt. Liksom. Man behövde inte göra något så där extremt flärdfullt. Utan ja, resolut, rejäl och rätt placerad.
Jag tyckte han växte i andra halvlek. Det blev lite mer att han klev fram ett steg till. Och liksom bestämde lite grann, om man uttrycker det så.
Mm. Det är oerhört bra. Kompletterade Ahmed Hodžić fint också. Det är ju häftigt att se... Man är ju alltid svag för sånt. Det är ju två spelare som är riktigt MFF från barnsben liksom, som står där i mittförsvaret. Det är ju häftigt ändå.
Jag tycker också att det, nu har ju Ahmed Hodžić Hansen spelat med fyra olika spelare bredvid sig i mittförsvaret. Lasse Nilsson och Oskar Lewicki och sen då Behrang Safari, en stor del av cupfinalen. Och nu Frans Brorsson. Och det känns ju som att han anpassar sig till det och löser uppgiften.
Oavsett. Ja, du glömmer ändå en gubbe, Rasmus Bengtsson.
Han spelat med Bengtsson, det har man stått länge sedan.
Han spelade mot Wolfsburg i två matcher.
Ja, just det. Ja, där hade de ju det försvarsmässigt lite tyngre. Men det var ju också kanske motstånd av en annan kaliber.
Ja. Nej, och de spelade ju tillsammans en del i kuppen där också. Men det är ju sant, han går ju in och... han spelar sitt spel lugnt och bestämt. Jag tycker han har varit lite tröttare i passningsspelet kanske de två senaste matcherna. Men det är ju inte konstigt med tanke på att människan fortfarande bara har missat två minuter av hela säsongen.
Och dessutom med den aspekten att motståndarna inte vill att han ska slå passningarna längre. Nej. De försöker verkligen stänga honom. Alltså, som motståndare vill man ju helt klart hellre då att Frans Brorsson har bollen som liksom nyss kommit in och som sagt inte har så mycket matcher. Han vill man ju att han ska sköta upp spelen istället. Men, det är oerhört skickligt Ahmed Hodžić som också har gått på. Han gick ju på en mina borta mot Häcken där han tappar markering på bortestolpen. Det verkar inte liksom ta på hans psyke överhuvudtaget. Han har egentligen bara fortsatt växa efter det. Och det är ju så, precis så det ska gå till, för en mittback kommer ju begå misstag. Det är precis på samma sätt som att Safari inte behöver gräva ner sig för det han gör liksom, till Tappi Cup-finalen. Men Safari har ju betydligt mer rutin så att säga. Men det utmärker ju bra spelare att man kan gå vidare från sådana misstag.
I de här två matcherna mot Göteborg så använde MFF alltså 17 spelare från start. Plus då Behrang Safari och Marcus Antonsson som spelade, det blev väl 90 minuter i princip. Ja, Safari var mer i cupfinalen. Så 19 spelare kan man säga som spelat hel match. Och där är... blir det ju väldigt tydligt att det är här som MFF skiljer sig från resten av allsvenskan.
Absolut. Man ser ju det inte minst om vi hoppar ända fram nu till i andra halvlek i allsvenska matchen, så trippelbytet. Då har ju Göteborg tillåtits ha väldigt mycket boll och det känns lite grann som att det kan hända någonting förr eller senare. Men de friska benen som kommer in där, liksom det är... Sen tycker inte jag det är något hot längre. Och det blir mycket riktigt par tre kontringar och till slut ett mål också.
Det var ju, ja, det kändes ju motsatt då, som att sista halvtimmen, definitivt sista 20 minuterna, att då hade ju inte, när MFF hade fått in friska ben, så rådde motsatt förhållande i Göteborg. Det var, bränslet var slut.
Och det är ju samma sak som vi såg mot när MFF mötte Sirius egentligen, när Sirius tvärdog sista kvarten.
Mm. tror, är det så här man kan förvänta sig att det kommer att se ut?
Jag tycker ganska mycket att det är så här det har sett ut och ja. Kommer fortsätta se ut på något sätt. Det...
Kommer det att bli ännu tydligare då?
Ja, jag har svårt att se att det skulle, i alla fall den kommande tiden, MFF fortsätter ju att möta lag som är förväntade mitten, nedre mitten den kommande tiden, eller kanske till och med botten. Så, ja.
Jag tror att det kommer att se likadant ut ett tag till, men av en annan aspekt, och det är just att det är två matcher i veckan. Vi ska komma ihåg att hösten blir ju annorlunda. När Europaspelet börjar och även det faktiskt är ett lite landskampsuppehåll, så kommer inte det bli lika intensivt matchande. MFF ska utnyttja det här och se till att gasa och köra över lag efterhand. Så kommer att vara väldigt trötta i kanske en 3 veckor till i alla fall.
Ja, men så är det. Ja, men jag tycker liksom MFF har i sitt spel, de har vissa aspekter de behöver utveckla. Jag tycker fortfarande att passningsspelet inte är tillräckligt vast på offensiv planhalva, vilket ju någonstans varit Jon Dahl Tomassons stora offensiva mål, det där rappa snabba passningsspelet. Vill man vara lite orättvist, vilket jag säger inte att det är som en, men det går att hitta den typen av kritik att samtliga MFFs mål i matcherna mot IFK Göteborg är ju på fasta situationer. 2 av målen dessutom lite tursamma. Ola Toivonen, det är en studs från Viktor Wernersson, tror jag det var. Eller Lagemyr är det förresten. Och den studsar rakt ut till Toivonen. Och sen är det en straff då som... Ja, den studsar på låret upp på armen också på Lagemyr, tror jag. Otursgubbar.
Springer man in med båda armarna utsträckta?
Absolut, det, absolut. Men jag säger inte att det är som jag säger. Om man liksom vill vända det tvärs om, så går det att hitta den typen av kritik. Och MFF också tappar boll lite för ofta. Nästan lite nonchalant under perioder på offensiv planarva. Jag tycker trots allt MFF med den manstyrka man har ska kunna föra matchen mer, trots att man har en hungrig motståndare som jagar. Och sen, och dessutom så visar statistiken också att MFF inte har någon spelare i topp när det kommer till dribblingar, lite man-man. Det är lite anmärkningsvärt ändå. Det finns ju utvecklingspotential, och det handlar ju mycket om att sätta spelare, att de ska komma med fart så att de liksom kan snabbt ta sig förbi motståndare och sådär. Där finns det utvecklingspotential. Men samtidigt, när man tänker på det, alltså, det finns ju inget topplag i världen som inte har någonting att utveckla. För att samtidigt som MFF är det här, så är man ett komplett allsvenskt lag i så många andra aspekter. Att man till exempel kan byta ut nästan en hel startelva. Att man är så oerhört tunga på fasta situationer. Numera också defensivt på fasta situationer, får man väl också säga. Där hade man väl lite skakigare i början av säsongen. Att liksom kunna byta ut 7 spelare och ändå hålla IFK Göteborg stången så länge och på ett så bra sätt. Det är liksom... Så sitter det, den grunden, så kommer man vinna majoriteten av sina matcher. Och man har ju hellre det på plats än bara det andra, så att säga. Så att det som vi har varit inne på förut, tiden talar för att MFF kommer bli bättre offensivt. Och det, under perioder i matcherna, så tycker jag man kan skönja det redan nu också. Men de eventuella brister som MFF har, de kompenserar man genom att vara bäst på så oerhört många andra sätt. Och det ger en helhet som är oerhört...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Får att besegra, och det gör att jag kan inte riktigt säga att de ska kunna tappa det här guldet. De är så bra i så många aspekter. Så även om vi i den här podden liksom har tagit upp det som det finns att kritisera, så får man inte... Vi tycker ju, för den saken skulle i alla fall inte jag tycker ju inte att bara för allting annat är dåligt, så är det ju verkligen inte, utan det är ju... Ja.
Det Malmö gör, tycker jag också, i matchen i Göteborg, det är den här rivstarten som man faktiskt har gjort i flera matcher blir tydligare här. Alltså, Man skapar tre hörnor väldigt, väldigt snabbt och något inkast dessutom högt uppe. Och det som jag gillade skarpt det var att i ett par av de här tillfällena, bland annat det som leder till straffen, är att Arno Tröstason tar skott. Och han tar skott som faktiskt, om de hade gått igenom, hade träffat mål. Vilket innebär att då kan sådana här saker hända, som att bollen tar på handen och så vidare. Det har ju varit alldeles för många avslut som har flugit högt över och flugit långt bredvid. Och som liksom ingen, då blir det ju inte en farlig situation av det heller. Men genom att skapa den här oredan så orkade ju inte Göteborg stå emot. Och, det är väl kanske lite samma sak på hörnmålet sen också, att man liksom fortfarande har det här trycket. Så att det är lite stirret i Göteborg och de glömmer bort Sarr. Så jag tyckte det var en väldigt tydlig markering. Sen tappar man det lite grann efter 2-0, men det är kanske ganska mänskligt samtidigt att man inte med 120 minuter i benen från i torsdags, även om det är många nya spelare, att man kanske inte fortsätter att gå för trean på bortaplan på det sättet. Men det är ju, kan MFF spela på det sättet så kommer de att vinna väldigt många matcher.
Ja, det kändes ju också som ett ganska medvetet, för Anders Christiansen sa ju det i intervjun i Dplay efteråt, att de kände liksom att efter de hade gjort 2-0 och hade då cupfinalen i ryggen, där de inte tyckte att Göteborg skapade så mycket egentligen, så kände de sig ganska bekväma med att spela lite lägre.
Och det blev kanske lite för lågt, men det tycker jag är en marginell anmärkning egentligen. Liksom för, det var väldigt, väldigt stabilt. Kanske inte många individuella topprestationer så, men som lag betraktat så klaffade det ju väldigt väl.
Och det är just det... Ja, förlåt.
Nej, jag skulle bara säga att den man lider med lite, det är ju det du var inne på, Fredrik. Det är ju Bachirou som fortfarande har väldigt... Det är precis som, han hinner inte riktigt med. Han är ju den som har kanske flest passningar som går fel. Och det är så väldigt svårt och märkligt att säga det eftersom det har varit motsatsen tidigare. Så jag hoppas han kommer igång också här, för det är viktigt.
Ja, men det är ju som sagt, det är ju det som talar för det. MFF har ju väldigt, väldigt mycket på plats. Liksom. Och det finns ju... Man kan ju liksom... Man kan ju unna sig att offensiven klickar lite emellanåt när man kan ändå ha sån grundtrygghet i allt man gör. Och det talar ju för att hösten då, när de kan träna lite mer, nu har man i och för sig tränat hela våren, men nu har man ju någonting att förhålla sin träning till, alltså insatser i matcher, och att kunna utveckla det här offensiva spelet då. När det lugnar ner sig lite efter ungefär omgång 20, va?
Lite intressant är det ju också i sammanhanget då att MFF gör den här rivstarten, fixar två snabba mål när man inte har ens Ola Toivonen med i truppen och Kiese Thelin sitter på bänken, som liksom har skapat i princip hälften, mer än långt mer än hälften av de skott avslut på mål som MFF har haft i sommar. Mm. Långt, långt mer än hälften.
Och man ska ju också komma ihåg att när vi nu pratar om att det finns saker att jobba med offensivt, så har det ju ändå varit så att MFF har ju börjat göra lite mer mål på sista tiden. Så att det är inte så att det liksom är att det är någon riktig måltorka att prata om heller.
Ja, det är mer fortfarande lite avslutstorka på mål, om man ska uttrycka det så. Jag tror att de hade bara 4 avslut på mål och gjorde 3 på Göteborg. Så att, men effektiviteten är ju hög nu. Så lite fler avslut som antingen når mål eller som åtminstone går i block, så att det kan bli lite kaos, tror jag kommer att ge MFF ännu fler segrar även mot de här lågt stående lagen.
Lågt stående lag kommer det nog att bli.
Helsingborg stod så lågt mot Hammarby att man var bakom kortsidan ute på parkeringen på Olympia. Ja, det var defensivt tänk, så det stod härliga till.
Man kan ju säga så här, om man tittar på de 5 senaste omgångarna, nu är det i det sammanhanget, ska vi säga då, att det är måndag förmiddag när vi spelar in det här, så att Norrköpings match i 12:e omgången hemma mot Mjällby är inte spelad. Men de kommer ändå inte, om man tittar på omgång 8-12, så är det då MFF som har 5 raka segrar. Sen är det tror jag Djurgården som är näst bäst på 10 poäng. Norrköping kan också gå upp på 10 poäng på de här fem matcherna om de vinner. Men det finns ju ett lag till på de här fem omgångarna som är obesegrat, och det är Helsingborg. De har ju hela tiden vunnit, men...
Nej, men om de hade haft lite bättre skärpa så hade de faktiskt kunnat ha haft ytterligare lite poäng.
Men det har ju varit tydligt...
Kunde också haft några färre.
Det är ju efter den synnerligen bedrövliga starten på serien som de hade, så är det väldigt tydligt var Olof Mellberg har lagt fokus. Och det har ju gett utdelning på så sätt att de inte har förlorat. De är obesegrade i sju matcher nu. Men då är ju då sex av dem oavgjorda. Men finns det någonting som talar för att de skulle kunna störa MFF på onsdag i Malmö?
Nej. Någonstans finns det. MFF har ju trots allt en 120 minuter i benen extra inför den här matchen. HF är ganska jobbiga defensivt om de får matchen dit de vill. Liksom att det som, om man tar bara den här matchen mot Hammarby igår, så var ju Hammarby oerhört långsamt i offensiven. De trummade ju inte på ordentligt. Det fanns liksom inget bolltempo, så då kunde HF göra det ganska bra och stå rätt. Så MFF behöver ju sätta fart på bollen liksom. Nu blir det ju verkligen upp. Nu är det ju verkligen, får man ju visa då att de anfallskombinationerna sitter. Och det känns ju som att det vore väldigt viktigt att få ett tidigt mål, så att gå ut hårt redan från start tror jag blir en nyckel för MFF.
Alltså det blir ju en nyckel också, lite grann skadeläget. Vi vet ju inte om Toivonen bara vilades av försiktighetsskäl eller där finns något mer bakom. Och vi vet inte när Rex är tillbaka. Oskar Lewicki är väl knappast tillbaka. Så det finns ju en liten osäkerhet där, även om Thomasson lyckats väldigt väl med att liksom lösa de här situationerna. Men jag tycker det är ett litet problem, och jag tror inte, precis som Fredrik, att Malmö ska ju inte ha några bekymmer. Det finns en liten intressant grej i det hela, den här matchen också. Det är faktiskt det faktum att Olof Mellberg blir utvisad och inte får lov att coacha laget på onsdag. Och i flödet dök upp en fråga som det kan låta som en marginalfråga, men ändå. Matcherna spelas utan publik. Får han överhuvudtaget vara på stadion? Det är mycket tveksamt enligt de reglerna. Alltså, och det är klart att det kan ha en viss påverkan om huvudtränaren inte kan vara med överhuvudtaget. Även om han inte får sitta på bänken, så sitter han på läktaren, så kan han kommunicera på ett annat sätt enkelt med folk i omgivningen. Mm. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som gäller där, men det mest logiska hade varit att han inte får vara på matchen.
Det här MFF har ju då HIF hemma på onsdag och Falkenberg borta på söndag. Det är två lag som man har haft hyfsat lätt för de sista åren. MFF har ju bra statistik mot i princip alla lag de senaste 7-8 åren, men om man tittar på de här två så är det ju mot HF så har MFF från 2012 och framåt 8 vinster, 3 oavgjorda och en förlust, och den förlusten var ju den avbrutna matchen på stadion. Senast MFF spelade och förlorade hemma mot Helsingborg var 2008. Och tittar man på Falkenberg så har MFF 7 vinster och en oavgjord.
Men det är någon av vinsterna uppe i Falkenberg som var väldigt orättvis, om jag minns rätt.
Så är det, var väl senast förra året som det inte var så himla...
Nej, det har varit ett par sådana tillställningar, tror jag. Jag tror att Falkenberg är en klurigare match än HIF egentligen ändå. Det känns lite grann så. Falkenberg räknade man bort i början av säsongen, men de har ändå gjort några hyfsade resultat här nu. Så att den tycker jag är lite varningsklocka på. Sen är det ju så intressant att MFF är inne i en lång period av gräsmatcher här nu, och den brukar man ju med bra.
Vad tror ni om laguttagningen? Här kommer det bli fortsatt rotation med tanke på den goda utdelningen då i andra matchen mot Göteborg.
Jag tror, det känslan är ju att Anders Christiansen skulle behöva vila. Jag tänker, Om jag var spontant hade jag gärna sett Rakip från start igen. Jag tycker att han hade en stor del i segern, den allsvenska segern, med ett rappt passningsspel och snabba bollförflyttningar och så. Jag tycker han gör en riktigt, riktigt bra match. Och
två assist.
Precis. Så att han, skulle gärna se honom då, honom och Bachirou igen egentligen. Båda de två. Du vet, det är svårt att säga om Bachirou hur han skada, om han orkar spela så tätt inpå igen då efter att ha varit borta några matcher. Men annars så tycker jag att de två skulle kunna funka, och så går det helt enkelt Toivonen in istället för Anders Christiansen. Och så Berget och Sarr på varsin kant. Sarr skulle gärna se igen. Och nu mot HF där... som kommer ligga lågt, så kommer han kanske kunna komma med fart på ett annat sätt. Det har varit spännande att se honom där. I en match där MFF är för lite mer. Och så till på topp förstås.
Jag tror väl på något liknande. Jag tror att han kommer inte rotera så mycket mellan matcherna här, men han kommer nog att vara flitig att använda sitt trippelbyte om möjlighet ges även mot HVF. Mm. Och tycker kanske du... även mot Falkenberg, för sen väntar väl, om jag minns rätt, sen match mot Örebro mitt i veckan där också, ja. Så det är två veckor med fyra matcher här. Precis. Det är Örebro och Mjällby veckan därpå.
Och jag hade nog tyckt att man kunde spela Safari på vänsterbacken också, kan bli en självförtroende boost. Och Knutsson har trots allt haft fullt upp med Aiesh nu i, vad blir det, 210 minuter eller vad det är. Så att det kan vara kanske skönt för honom att vila lite grann också.
Ja, vila kastarmarna också lite.
Exakt.
Den som också verkligen skulle behöva vila, och där jag tycker fortfarande MFF lever farligt, är ju Erik Larsson. Mm. Eftersom han inte har spelat någon annan mer än Oskar Lewicki vid ett tillfälle då på den positionen, så är det ju lite knepigt, för att kommer den skada på Larsson så står man där. Mm. Om man inte har någonting på väg in, vilket vi då inte vet, för nu är ju fönstret öppet. Så det är ju högerback och mittback man pratar om i så fall.
Precis. Och,
Linus Borgström är så svårt att säga. Jag upprepar vad jag sagt innan. Jag tyckte han såg väldigt spännande ut på försäsongen. Men sen har vi inte sett röken av honom, så det går inte att bedöma om honom överhuvudtaget.
Precis. Ser man också på Larssons prestationer, så kanske det skulle behöva, man kanske skulle behöva vila lite grann.
Ja, jag tror att det skulle vara nyttigt för honom själv att inte känna pressen att prestera i varje match. Det har ju varit upp och ner där verkligen. Mm.
Men ska man vila honom för sakens skull? Eller ska man liksom, måste det till någon en ny spelare i truppen för att Erik Larsson ska kunna få lite vila?
Jag tycker så här, att det är Linus Borgström okej och liksom inte har gjort bort sig på träningar totalt, så borde han spelas en match nu. Därför att rätt vad det är så kanske Erik Larsson skadar sig, och då har du inte mycket att välja på, eftersom Oskar Lewicki är skadad nu och har tvingats spela mittback. Och ja, visst, du kan sätta ner Jo Inge Berget som högerback, men han har ju visat sådana kvaliteter, tycker jag, på sin kant nu, så att han är ju en av dem jag vill rita ner tidigt, att han ska vara med i uppställningen.
Ja, det är så svårt överlag med de här startelva-spekulationerna, för vi vet inte vem som är skadad, och vi vet inte hur allvarligt skadad personen var när den var skadad, och vi vet inte vilka som är imponerat på träning, så att det blir spekulation deluxe, känner jag. Men det är...
En intressant sak jag såg i Rickard Åkessons intervju med Frans Brorsson efter matchen uppe i Göteborg nu senast, var att de inte hade fått veta, han hade i alla fall inte fått veta att han skulle spela för en matchdagen. Och det är lite intressant, för det tyder på att Tomasson hade, normalt sett tror jag han är väldigt tydlig med att han talat ett lag dagen innan, men det tyder på att han hade en osäkerhet på hur han skulle lösa saker. Mm.
Men vad tror ni om, eller vad tänker ni om eventuell mittbacksförstärkning då? Nu har man ju, Lasse Nilsson verkar vara på väg tillbaka. Och Brorsson har anslutit. Safari har spelat där. Hänger det i nuläget på hur allvarligt skadad Lewicki är? Eller vad tror ni, hur tolkar ni läget?
Men det är ju svårt att säga, därför att det är ju också, det är liksom ingenting som sippar ut där, men det sippade ut i våras, och det var när Rasmus opererades, eller då i början på sommaren, att då var det en klar signal om att man skulle ta in en riktigt bra mittback i sommar. Jag tycker ju fortfarande det är så att man måste göra det, därför att det finns så många osäkerhetsmoment. Det kan ju, vi måste ju liksom titta långt framåt nu. Går MFF hela vägen i Europaspel, så ska de spela, vad blir det, 4-10 matcher i Europa också i höst. Och man kan ju inte begära att Anil Ahmedhodzic ska spela alla matcher. På något sätt utgår vi från det just nu. Utan det kommer ju finnas avstängningar, det kommer att finnas skador. Brorsson vet vi för lite om nu egentligen. Det känns taskigt att säga det, men liksom, han har ju inte ännu hunnit bevisa att han är det fullgoda alternativet under hösten. Hugo Andersson verkar vara helt borta ur diskussionen. Rasmus Bengtsson med sina knäproblem är ju ett frågetecken, även om han är opererad nu, och då har han inte spelat tävlingsmatch sen i februari månad.
Men är det, eller är det liksom
bara på mars? Så att det är en, jag tror ju inte att Malmö har råd att inte ta in en mittback, om jag ska vara ärlig.
Men är det en mittback, vad är det som behövs? Är det en mittback som ska vara någon sorts försäkring och en bredd, en truppspelare, eller är det en mittback av högt allsvenskt snitt som ska, jag tänker att det är en viss skillnad säkert i fråga om pris och kontraktlängd och sådär.
Jag tycker det ska vara en av hög klass. Jag tycker inte det är lönt att ta in ytterligare en bredspelare, för de har man redan. Jag tycker att Lasse Nilsson var ju ganska långt ifrån spel i vintras, men när han väl sen fick chansen så visade att han gjorde det bra, men han är kanske inte den tryggheten som ska bygga framtid på. Jag älskar ju Rasmus Bengtsson som spelare, men det är klart att det finns en osäkerhet kring hans status också. Så att det känns som att det här är något etablerat och på sikt också, tycker jag.
Vad har du att säga i mittbacksfrågan, Fredrik?
Nej, jag stämmer in. jag har inte faktiskt inte så mycket att tillägga där. Situationen är som sagt så väldigt svår, eftersom att vet någonting om skadorna. Liksom. Om man inte kan se någonting. Det är svårt att veta hur lång tid det kommer ta innan man hittar formen och så vidare.
Sen ska man ju komma ihåg att det kan ju fortfarande hända saker på utsidan. Jag tänker just på mittfältsidan, så ska Batshuayi, nu har jag inte imponerat sig, men ska han någon gång gå så kanske det är i sommaren då. Då kommer Levicki att behövas som mittfältare igen. Det finns ju sådana aspekter också att ta hänsyn till. Anel kan jag väl inte tro går redan i sommar, men det skulle ju teoretiskt vara möjligt.
Ja,
och det blir ju en skräck.
Så känns det ju svårt att planera för en framtid med honom som sträcker sig längre än till nästa sommar.
Ja, men så är det ju.
Då vill jag bara kolla med er här hur ni ser på, som sagt, MFF har fem raka, det är HIF och Falkenberg nu. När vi hörs nästa gång kommer MFF då att ha vunnit 7 raka.
Ja, det är ganska övertygad.
Ja, det finns ju mycket som talar för det, men denna sommar så kan ju precis allting ända verkligen, så att det är väldigt svårt att säga. Men så som trenden ser ut just nu så är väl Malmö allsvenskans stabilaste lag så just nu, utan tvivel. Det visar ju siffrorna också. Det är väl så också att om vi ska titta jämfört med andra lag, så har väl snart Norrköping kommit över den sin på pappret lite lättare period och börjar möta svårare motstånd också. Vad det gäller övriga lag så är det väl Djurgården får man ju räkna in igen. De har ju klättrat uppåt ordentligt, men AIK och Hammarby är ju svårt att säga att de med så många lag emellan och så mycket poäng som skiljer skulle överhuvudtaget kunna blanda sig in i en toppstrid till slut.
Ja, det som det hänger sig som allsvenskan sett ut så handlar det om det som är skillnaden här. De var Norrköping inledningsvis och MFF nu och i viss del Djurgården och Häcken hade en period också. Det är ju att undvika de här, alltså undvika de oavgjorda matcherna. Det har ju varit oerhört många kryss. Och kan man slippa de där sista minuten kvitteringarna som väldigt många lag åker på i varje omgång, känns det som, så går det ju snabbt alltså.
Ja, precis. Man ser ju bara MFFs resa. 5 raka vinster och så är man ju uppe i topp nu då. I en förvisso haltande tabell, men och kanske bara i några timmar till från när vi spelar in detta. Men ändå, absolut. Men det är ju liksom så att säga, för allsvenskans, för den spännande toppstrids skull, så är det ju hittills lite fel lag inom situationstecken som har plockat de här raka segrarna, Mjällby och Elfsborg då till exempel. Jag tror inte att de kommer hänga kvar där uppe hela säsongen.
Men problemet för lagen då, som AIK och Hammarby som var storfavoriter, det är ju som sagt inte bara att det är många poäng, utan det är väldigt många lag emellan. Vilket innebär att det är väldigt många lag som plötsligt ska börja tappa för att de ska verkligen knappa in där.
Ja, och det stod, men det allra största avbrott för just AIK och Hammarby är ju, när man tittar på matcherna, är ju att de spelar ju fortfarande inte tillräckligt bra fotboll för att faktiskt börja vinna. Nej. Hammarby är ju långa, Hammarby är ju svagt mot Helsingborg. Låg tempo, ingenting av det vi såg i fjol, det är anmärkningsvärt. Och AIK är ju, jag vet inte riktigt vad man ska säga om dem. Alltså.
AIK tycker jag, det är ju också, de möter väl, Kalmar var väl jumbo va? Och får ha ny tränare, och får man inte effekt då? Då undrar man får den. Jag kan inte låta bli att nämna där också, i dessa tider vi lever i just nu, så kan någon vettig människa förklara vad AIK gjorde på Öland. Ni vet att de fastnade där i...
Ja, precis, precis.
De har ju valt att bo över på Öland, och jag kan inte förstå det av någon aspekt vad man ska där ute och göra. Där det dels då är mycket folk, mycket trafikkaos, mycket turister, även om laget håller sig för sig självt, så utsätter de sig faktiskt för en viss risk. Det känns oerhört märkligt att ge sig ut.
Det känns som att det är väl en vanlig Stockholms... det är väl som vanligt stockholmare som är väldigt oinsatta i vad som händer ute i landet i övrigt. De har liksom inte bekymrat sig om att kolla upp det. De tänker att det är som en resa från Karlberg till Solna ungefär. Någon form av ignorans är ju ändå med i det beslutet att man ska åka från Öland till Kalmar en dag i början av augusti.
Ja, och i coronatider då man pratar om att det är alldeles för mycket folk och för stora risker på Öland eftersom det är många turister.
Man kan tänka sig att de kanske att de var ute efter någon slags
teambuilding variant.
Ja, precis, någon slags tydlig omstart, men det kanske hade varit bättre att ha den i Nybro då kanske, eller någonting.
Precis. Ja.
Vi återkommer vad det lider. Det här har varit avsnitt nummer 218 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
Hejdå. Hej hej!
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.